Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Elsa Willi, har du kontakt med henne? Honom?
Ja, oj, nu fick
jag
en sån personlig fråga.
Nej, nej, inte ja. Nej, okej, det var inte
det. Nej, jag skojar bara. Ja, men det har jag lite. Mm.
Lita. Nu kör jag igång.
Jag tror att ni var vänner.
Ja, men det är vi.
Hur snabbt? Nu kör vi.
Jag visste inte att men, det var länge sedan. Ja, men jag visste inte att ni har varit
med Anders S. Nilsson på
mitt bara kör i guden att nu skvallrar vi.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Snacket är i full gång mellan Josefin Kraffer och Arja Sajonma. De är on fire denna morgon.
Vi börjar prata om mitt ex här. Ja. Mitt i alltihopa. Ja. Ni är goda vänner.
Den charmerande Willi alltså. I love him.
Jaha, du är god vän med hennes ex.
Ja.
Tycker du lika bra om honom?
Han har dragit mig på hästturné alltså.
Hästturné till häst alltså.
Ja. 150 kilometer vi red genom Skåne. Och sen hade vi konserter på kvällarna i slott och kyrkor.
Ja. Så någon miljömedvetet rocktåg alltså. Mm.
Ja, något sånt alltså. Så tufft, så fruktansvärt egentligen. Jag kunde inte gå på 2 månader.
Oj. Den meningen ska du inte säga till Josef och till hennes ex.
Efter en turné.
Gud alltså. Det gör ingenting alltså. Nej.
Jag har inte ens presenterat det. Vi går baklänges in i dilemma den här söndagen. Arja Sajonma, mina damer och herrar, som älskar Jossans ex.
Det är fortfarande ont i rumpan att rida med. Oj. Fortfarande.
She loves him. Det är roligt. Ja. Jo, nej, men han är bra. Han är pappa till mitt barn.
Ja, det är härligt.
Guds skull.
Får vi hoppas, Jossan.
Han är bra snubbe. Jag älskar Arja. Vill jag säga.
Ja, och jag älskar Josefin också. Så inga problem här.
Nej, precis.
Det är inte något dilemma i det
här. Drama.
Jakob ser livrädd ut där. Jakob Högqvist, programledare. Hej. Jossan Crawford, programledare, podcaststjärna. Arja Sajonma. Legendar, Arja Sajonma. Sajonma.
Oj, vad gör. Tackar.
Som drottning, skådespelare och författare. Och jag måste säga, i Melodifestivalen här, jag vet inte om jag ska ta upp det, men jag tänkte jag måste ändå göra det, för jag tyckte du var värd en bättre placering. Du stod för någonting som jag tyckte var, som vi saknat i många år. Elegans.
Ja, vad underbart. Tackar.
Jag håller med.
Elegans och tjusighet, old school. Mm. Den har lite försvunnit tycker jag.
Mm. Har du det?
Ja.
Men, alltså, men jag var så
mycket
stolt.
Mycket popsnören.
Nej, men jag var så stolt över min sång som jag har skrivit själv. Så att det var lite kul att ha ett budskap.
Hur kändes det?
Det kändes väldigt bra. Jag älskar sången. Jag är väldigt stolt över den. Så att den är väldigt skör och kärleksfull och väldigt vacker beskrivning av vår kära moderjord. Intressant? Mm. Hösten. Det är lite sådana här när man går ensam på bastustranden i finska skogarna eller svenska och man kommer nära naturen och då vill man behålla den, att må det inte tas bort från oss.
Nej. Vi har ju också en grej här, alltså vi har till alla som är nytillkomna gäster här, vi har någon slags uppvärmning för det här programmet. Mm. Alltså någon slags dilemma stretching. Det innebär helt enkelt att jag ställer lite snabbfrågor till dig om vad du skulle göra upptänkta situationer.
För mig alltid uppvärmning har varit liksom röstliga övningar.
Mm. Nu blir det mentala övningar. Du får gärna sjunga svaret. Ja.
Nej, okej.
Okej, ponera det här. Ja. Du hittar en plånbok med 5000 kronor i cash. Lämnar du in den till polisen?
Absolut. Det bränner alltså i mina fingrar. It's not mine. Det är inte min.
50 kronor då?
Allt. Absolut.
Absolut, för det bränner. Ditt samvete säger absolut nej till den saken. Säger du åt barn som skriker? Tyst. Tyst! Jag ser på TV! Gör det?
Ja, alltså, jag skulle vilja säga många gånger i flygplanen. När man sitter bakom en barnfamilj. Jag tänker liksom att får de inte nu det där barnen?
Du tänker
tyst.
Tanken.
Jag tänker liksom att snälla föräldrar liksom.
Hur men gör du det?
Nej, man kan inte blanda sig i det.
Varför det? Om de stör
dig? Man kan blicka. Och ser väldigt arg ut.
Arga tanten. Du heter ju Arja, så att det är bara...
Ja. Ja, men det är också lite... Vet du vad Arja Sayuma gjorde när vi satt på planen? Ja, hon skrek på våra barn.
Ja, men det är livsfarligt. Ja. Oj, jag bara... Det går inte.
Men då måste jag bara snabb anekdot från en flygtur som jag var på. Då var det en unge, en sån där bebis som bara... du vet. Och... Alla i planet satt och småkokade och helt plötsligt så kommer flygvärdinnan helt karskt klampandes på sina klackar genom den här lilla smala flygplanskorridoren, tar bebisen ur famnen på mamman och liksom klampar iväg och så här dunkar bebisen lite fast på ett bra sätt på rumpan så där bonk, bonk, bonk. Så och bebisen knäpptyst.
Oj. De kan behöva lite miljöombyte.
Jag tror de behöver ombyte av personer också. Det blir ju liksom, oj, nu sitter jag hos någon. Oj, vad hände nu?
Var det Finnair du åkte med? Det känns lite finskt och badger. Du har inte tagit ditt barn.
Ja, det är hemskt att man betalar business också.
Nej, det går inte.
Men alltså, jag ställer en ny fråga här. Kolla om du är tålmodig här. Ah, ja. Du har bråttom, säger vi. Mm. Men personen framför dig i kön kallpratar med kassörskan.
Vilka frågor.
Vad gör du då?
Ja, alltså det beror på lite vad de pratar och vad är det för kö. Men i största allmänhet är jag otålig. Alltså, det kan slå till alltså. Därför att jag har oftast bråttom och det måste jag erkänna. Det är mina stora laster i livet att jag är otålig.
Så du säger,
det
vad gör
har sina
du?
Goda sidor också, men sen kan det slå till alltså. Men jag vet inte om jag skulle blanda mig in på den här diskussionen. Kanske jag liksom... Gå ut och lämna grejerna.
Du gör det. Du protesterar med att här blir det inget köpt för mig.
Nej, då kan jag, om jag har väldigt bråttom alltså, då lämnar jag det alltså. Gå vidare. Ut i dörren.
Du springer inte fram och river sönder rikskupongerna så här.
Nej.
Okej. Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Passerade jag examen?
Du passerade. Tycker ni att hon passerade?
Absolut. Underbar människa.
Ja, jag är ändå lite förvånad. Det känns som att... Ja,
är det så? Nej, trodde att jag är världens tåligaste?
Ja.
Nej.
Men jag trodde det var lite mer så här, va? Lite mer att du skulle... Kom igen nu där i kön liksom. Skynda, rappa på.
Jag är fri i tanken. Fri i tanken men självkontroll tycker jag man skulle kunna säga.
Det är väl fint.
Ja, absolut. Men alltså, du kan inte heller börja agera på en kö. Alltså. Man
måste välja sina strider.
Nej, nej.
Jag brukar suka högt. Ja. Och så säger jag att det var ju själva fan.
Typ så att det hörs.
Ja, så att
nej, om jag är utanför Norden, till exempel i Paris, alltså, då kan jag agera. Men stämningen är annorlunda. Alltså, de har ju temperament, fransmännen och latinare. Men det är inte samma irritation faktiskt, konstigt nog alltså.
Ja, just det. Okej, det här är alltså dilemma stretching. Vi håller lite grann bara igång innan i podden här för nyanlända gäster i det här programmet. Och vi tycker det är väldigt trevligt. Innan vi fortsätter så ska jag berätta att den här veckan presenteras Dilemma i samarbete med Idre Fjäll. Idre Fjäll ligger i norra Dalarna och förutom härlig utförsåkning i solen så finns det även längdskidspår med en sträcka som är totalt lika lång som Vasaloppet. Personligen så finns det inget som slår en fjällsemester i mars faktiskt, eftersom man kan sitta ute och dricka bärs i solen på afterski. Men ta det piano så att ni inte bränner och blir lila i nyllet som jag blev senast, men bärsen var god. Under Idre Fjälls marsveckor bjuds det på extra mycket aktiviteter för de yngre och vårskidåkning för hela familjen. Om du säger koden Dilemma när du bokar via telefon så får du dessutom 20% rabatt på Idre Fjälls egna boende veckan 10-13. Nu fortsätter Dilemma som vanligt.
Hej, jag heter Tim och jag har ett dilemma. Jag bor med världens gulligaste tjej. Hon älskar blodpudding och äter det minst en gång i veckan. Själv hatar jag den här stanken av blodpudding. Så när vi flyttade ihop så kom vi överens om att hon skulle få äta det på jobbet. Men nu har hon ju börjat att steka den här blodpuddingen hemma. I smyg när jag jobbar över. Hon säger att hon behöver järn i kosten och det är gott. Och jag har ju köpt järntabletter åt henne för att hjälpa henne. Men jag kommer ändå hem till den här äckliga, tunga blodpuddingsoset. Jag vet att det låter lite känsligt, men vi gjorde ändå en tid. Alltså, jag står inte ut riktigt. Så vad ska jag göra?
Ja, vad säger du, Jossa?
Nej, men vilken fjant.
Ja. Ett team med fjant?
Ja, oj. Vad är det för trams? Vad är det här? Blodpudding är gott. Mm. Det är billigt. Det är nyttigt. Det innehåller järn. Det är jättebra för oss kvinnor som förlorar blod. Då får väl han föreslå att de ska bli särbo då. Nu så vill ju han bo under samma tak som henne. Så då får han får stå ut med det här.
Jakob.
Han är ju irriterad på att de gjorde en deal. Mm. De gjorde en deal och hon bryter dealen. Sen att det är en blodpudding eller om det var så här, vi lovar på heder och samvete att vi aldrig ska skaffa en katt. Så kommer han hem en dag. Meow. Nej, men nu köpte jag en katt. Det får du stå ut med. Alltså det är att de har bestämt en sak och hon bryter mot det.
Men är det inte det förhållanden går ut på? Att man ska
bryta överenskommelsen?
Jo, ja, det är det.
Ja, jag säger med det.
Det verkar liksom att han har en riktig aversion mot detta. Mm. Om man mår illa, som i skolan en gång i veckan, var det så äckligt att jag gick runt hela skolan. Man måste äta någonting som man bara spyr
han
på.
Han klarar alltså, inte av doften.
Ja, men då måste man göra någonting åt det. Man måste vädra ut och liksom se till att spåren är uttömda. Jag förstår liksom...
Alla spår skapar vägarna från blodpuddings.
Jag förstår den här killen också. Liksom, att det är inte bra att om man lider av
det. Tycker han är omanlig.
Ja, men nu råkar det bara vara blodpudding. Det kunde ju varit vad som helst.
Ja, exakt. Det är det jag vill borra i lite grann. Det kunde varit vad som helst. Det finns ju ett ord här och det är hänsyn.
Ja,
är det
jag
inte
är
det?
På den killens sida faktiskt. Alltså, han är inte fjant. Om man lider av det och det är en deal. Deal is a deal. Mm. Så att man måste ju samsas på något sätt. Det är ju fruktansvärt om det är allergisk mot något som är fruktansvärt äckligt. Liksom, som du mår illa av.
Mm. Det här, du tycker inte så farligt att bryta överenskommet. Det är väl det förhållande till
för sig. Att äta
men jag tycker han verkar ju inte ha lidit någonting i sitt liv. Alltså det känns himla löjligt på något vis.
Om man har en aversion mot någonting, då kan jag inte säga att det är löjligt. Att
nej, men hon kan väl vädra lite, absolut.
Nej, men du vet inte hans motivationer. Alltså, jag håller med den här killen. Om någon skulle göra mot mig så skulle jag bli rasande.
Ja.
Du håller med killen, det gör inte Jossan. Jakob,
nej, men jag tänker ju att man kompromissar ju alltid i ett förhållande. Vad gillar du? Berätta det. Vad gillar du? Berätta det. Släng det åt helvete. Nu flyttar vi ihop. Lite så fungerar ju ett förhållande.
Mm. Så ska, man, leva så med ska det? Man äta någonting som båda tycker är lite halväckligt då.
Ja.
Han kanske har blivit itvingad blodpudding som liten och får liksom kväljningar.
Ja, du skulle bli rasande. Ja, hur jag skulle, rasande? Alltså, vilka konsekvenser skulle det få? Skulle du göra slut?
Kanske det är väl där så blir det dålig stämning. Därför att han håller inte dealen. Det är som en provokation.
Jo, fast jag tycker att det här är ju bara en lukt. Det är en lukt.
Men du ska gå hem och
du kan inte veta det, Jossi. Du kan inte veta det.
Nej, men
veta lukterna och smakerna, det är starka saker.
Ja, det är det.
You're on fire.
Hon hade fått sagt från början, jag skiter i att du hatar blodpudding. Jag kommer steka det i glada vännerslag och då får du bara tugga i det.
Hon kan ju inte komma överens med honom och sen så bara skita i överenskommelsen.
Ja, men det är det som är lite
trist. Jo, men det tycker jag ändå lite när det kommer till såna här tramsiga saker.
Alltså, det är inte tramsigt. Det är inte tramsigt. Alltså. Det är en överenskommelse.
Är
du kan inte fjanta från maten.
Ja, men det är
liksom... överenskommelse.
Har du känt den där lilla blodiga degklumpen som ligger och så det bara stinker i hela huset, blod och deg?
Ja, men det är ungefär som att man skulle bli jättebra. Ah, vi har kommit överens om att du ska fälla ner toasitsen.
Det är inte samma sak.
Nej, det är inte samma sak. Men det är en småsak skulle jag vilja säga.
Okay.
Det är en petitess.
Det kan inte du säga.
Jag säger det. Petitess.
Okej.
Okay. Jag håller inte med.
Nej, du har inte, det har verkligen framgått här. Vi har två olika skolor här. Överenskommelser kan man bryta, det här är en skitsak. Det här är allvarliga grejer. Lukter absolut kan förstöra ett förhållande.
Överenskommelsen är överenskommelse.
Jo, men hade det varit prutt eller fislukt, alltså mer än en äcklig lukt. Blodpuddingen.
Tim, du har Arja och Jakobs sympatier här. Inte Jossans.
Jag tycker han ska bli särbo.
Tack så mycket.
Man up, säger Jossan.
Ja.
Tack. Och vi har fått in en uppföljning, hörde ni. Förra året tog vi tag i Mikels dilemma nämligen. Hans sambo älskar att pyssla med hemmet och vill skaffa hund, medan Mikael är mer impulsiv, vill resa, jobba oregelbundna tid och vara själv vissa kvällar. Hans sambo hade rest bort på en lång resa och då insåg Mikael hur skönt det skulle vara att vara särbos. Regina Lund och Hasse Aro satt i panelen då när det begav sig och så här sa de.
Om någon i förhållandet plötsligt säger ska vi inte vara särbos istället, tror jag det blir, det är bädda för problem.
Du menar
jag
själva istället där, det är ja, det som avslöjar liksom det hela.
Ja, mm. Ja.
Alltså, han måste ju fråga henne straight in the face. Fan, jag tyckte det var rätt nice. Ska inte vi ta och sära på oss ett tag? Om då de är i balans så kan jag, vad schysst, två lägenheter. Mm.
Ja, det sa Regina alltså på den tiden när det begav sig. Vad tycker ni, särbos eller sambos? Vad säger du, Arja Sama?
Om någon skulle säga mig så här, liksom, då är det liksom slut.
Mm. Du tycker lite väl hårt alltså?
Ja, det är jättehårt att säga. Liksom, då har den andra människan tänkt det en god tid innan. Liksom, och liksom rovat den och sen säger plötsligt då är det färdigt tänkt. Och det betyder att det är en dålig stämning hemmet.
Fast,
ja, jag tror att man måste tänka om lite här. Det är lite nya tider nu. Det ser lite annorlunda ut. Vi får nog börja vänja oss vid att sånt här kan hända. Att det inte behöver vara negativt, tänker jag.
Nej.
Alltså, hade mitt ex till exempel 3 år innan det tog slut då föreslagit, ja men ska vi inte vara särbos, det kanske hade varit toppen, då hade vi säkert varit ihop än idag.
Så särbo är någonting för dig, Jakob Böker, så säger du.
Nej, men det ringer ju en varningsklocka någonstans i och med att han, eller det låter som att det här är tidigt i förhållandet. Det är inte som jag då som lever med fru och 3 barn, då är ju all tid utanför hemmet njutning deluxe. Alltså fastnar jag en hiss så får jag ju liksom en orgasm. Alltså det blir som ett spa när jag går på en handikapptoa. Alltså alltid mysigare än att komma hem.
Stackars Jakob.
Men herregud, du måste föreslå detta nu.
Nej,
Hanna.
Men jag säger bara att det här är ett nyförälskat par. Ja. Då är det varningsklockor.
Men är det inte bättre att börja som särbo då? Alltså, varför ska man...
I sådana fall.
Det är helt
fel.
Mot naturen alltså att man börjar ihop och sen... Men man tänker, jag känner inte dig. Jag vill hellre dela mitt liv med min hund. Alltså. Ja. Så att, ska vi inte ha en liten paus? Eller du flyttar ut nu alltså.
Ja, brädar av en hund känns jobbigt. Ja. Alltså. Ja. Alltså det är så att Micke har hört av sig till oss efter det här. Han följde Reginas råd och frågade henne straight in the face. Alltså sambon. Och så här säger Mikael idag.
Ja men tjena och tack för era råd. Ja men jag sa som det var och nu har ju vi blivit särbos. Och hunden hon snackar om, den ska komma enligt henne då nästa sommar och det är helt okej för mig. Och, nu bestämmer jag ju själv när jag kan titta på tv med hög volym och jag kan ju ta ner på kvällen när det passar mig liksom. Kärleken har ju bara blivit starkare eftersom nu har vi ju en längtan till varandra. Så jag kan faktiskt varmt rekommendera alla som lever i en monoton relation att bli särbos. Så tack panelen för era råd och då har det gått ett halvår sedan vi sitter isär och nu går de och tjatar om att flytta in till mig igen nu när det funkar så bra. Så om ni har fler tips på hur jag håller isär oss så får ni gärna dela med er.
Det där är jätteverkligt, alltså, men nu funkar så väldigt bra med särbos,
ja, det
så
man
tillbaka
alltså
till liksom våtsplatsen igen.
Ja, men gräset är ju alltid grönare på andra sidan.
Ja, men varför, om vi vänder på hela situationen, vad är det som är positivt med sambos då?
När man är sjuk, tänker jag specifikt.
Ja, men då kan de bra ha lite någon tid.
Ja, men då är det skönt om man vill ligga i sängen och bara, hallå, jag vill ha en kopp te, jag vill ha skvallertidningar, jag vill ha do. Och så.
Ja, men de små detaljerna är så, det ingår i helheten. Jag skulle i alla fall börja fundera på att vad är det fel med oss alltså, om plötsligt en annan partner börjar längta efter att vara särbo.
Ensamhet.
Nu tycker jag själv liksom att det är helt underbart att vara särbo, så att jag skulle aldrig göra så lätt överhuvudtaget att flytta tillsammans på det där sättet.
Ja, du är särbo.
Man vet liksom att vilka friheter och vad du behöver själv liksom för ett yrke, för ditt välmående och ditt eget sysslande, pysslande. Så att, men det är liksom, jag tycker det är fel ordning.
Ja, men det här med, du var inne på att man är sjuk vill man ha en sambo, men annars är det bra med sambo. Kan man tänka sig någon slags...
det är ett underbetyg till samboförhållanden.
Ja, men kan man ringa in en sambo, någon är sjuk?
Jourhavande sambo.
Sambo Uber. Är inte det nästa stora steg?
När man, swisha in någon bara.
När man är lite krasslig.
Jag swishar en femöring om du kommer att låtsas vara min sambo.
Ja, men de håller väl på att utveckla såna här robotar nu som ser väldigt mänskliga ut.
Och gud alltså.
Ja, så det tror jag är framtiden.
Nej, men det är väl mysigt med en lite som mysig så Ebba Busch Thor, kärnfamilj som ligger och gossar i en stor säng på söndagar och käkar skorpor och te och går och tittar på längdskidåkning tillsammans. Ja. Det är väl mysigt.
Då ser Ebba Busch plötsligt liksom att kan inte du flytta ut, alltså jag vill vara särbo ett tag.
Till och med hon.
Ja, ja.
Okej, jag vill ha en snabb gallup här, jag har den här, sambo eller särbo?
Kör sambo.
Sambo.
Särbo.
Särbo. Oj, särbo, forgive me friend. Heter nästa låt. Här är ett brev från Jeanette. Hejsan, dilemmapanelen. Min syster har vuxna bonusbarn. En av bonussönerna är riktigt charmig och för en tid sedan sprang vi på varandra på krogen. Det slutade med efterfest och övernattning hos mig. Vi sov inte bara. Han är 23 och jag är 42, så jag tog det inte så allvarligt. Nu är saken den att han vill ses igen och har börjat tjata. På senaste släktmiddagen gjorde han lite närmanden och skojade om att jag är singel och att jag borde skaffa någon. Jag börjar bli nervös nu för att det här ska läcka ut. Vad gör jag? Undrar Jeanette. Ah, jag säger man, vad säger du?
Oj, oj, oj. Fråga inte mig först. Jag måste veta hur den moraliska nivån är för andra. Nej, alltså det är svårt. Alltså, nej, det där går egentligen inte. Jag är gammaldags moralisk uppfostran.
Vad är det som är, det du tycker inte är omoraliskt i detta?
Men,
det finns ju inget blodsband här. Det är bonusbarn.
Vad skulle jag tänka om det skulle vara vice versa liksom, så att jag hade bonusbarn och min syster skulle blanda sig. Jag skulle tycka illa. Jag kan inte, liksom det kommer någon sorts gammal uppfostran, alltså en moralisk uppfostran. Alltså det, jag vet inte, det är svårt att bli av med sånt.
Mm. Jossan, vad säger du?
Ja, nej, jag tycker inte heller det här är helt okej. Okay. Om de startar en grej och sen blir det... blir inget bra, då sitter de ändå liksom ihop med tanke på att de på sätt och vis är släkt.
Mm.
Plus att han är ung, hon är äldre.
Och det där.
Därför
att han är ju i förhållandevis omogen barnrumpa här med tanken på systern.
Ja, men han är 23, han är ju ändå liksom...
Ja, men systern är 42, alltså lite mer erfaren här.
Vad går gränsen om han är 27?
Nej, alltså det...
Nej, men det är att han är inte riktigt, så... han är ju inte klar. Han är ju en brunstig unghingst som liksom.
Ja, och man, ja.
Ja,
jag letar som ett tryffelsvin efter argument, men
hör du inte vad vi säger?
Du tigger för vårt förtjusande accepterande. Det får du aldrig.
Nej. Jag bara letar ett rationellt argument. Jag känner bara en massa känslostormar.
You're not going to get nothing.
Han är inte klar.
Det ska bli intressant att höra om Jakob har något rationellt argument som biter på mig.
Jag har det bästa argument du någonsin har hört.
Håll den tanken, så kommer vi tillbaka om en liten stund.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
För jag diskuterar Jeanettes mejl. Hon hamnade i säng med sin systers bonusson. Och nu verkar den 23-åriga bonusåren fått känslor för Jeanette, som då är alltså 42, 19 år äldre. Och Jeanette är orolig att det ska komma ut. Och Jossan och Arja tror att jag på något sätt gottar mig i detta och vill ha en bekräftelse på att det här är okej. Men så är det inte. Jag vill bara ha argument för varför ni tycker känslomässigt att det här är inte
okej. Därför han är en brunstig ung hingst.
Mm, det här passar sig icke. Vad säger Jakob Bergqvist?
Icke! Nej, men jag bygger en liten bild då att den här 23-åriga
brunstiga unghinsten. Det vet du ingenting om.
Och den här gamla märren. 42. Inte jättegammalt.
Nej, verkligen inte. Västa åldern.
Om de då inleder ett förhållande, det går så långt att de ska gifta sig, då ska alltså 42-åriga märren ledas down the aisle från plastmamman till sin unghingst. Så det blir ju en väldigt sån
banjospelande aura över detta lite det känns väldigt inavligt.
Du är också emot det här. Ja, men, av rent logistiska skäl.
Ja, logistiska. Jag tror att hon på fyllan hamnar i säng med honom. Det var lite roligt. Nu börjar han flirta med henne på släktträffarna. Det hon tycker är obehagligt, det är om det ska läcka ut att syrran ska få reda på att hon har tagit ett one night stand med bonussonen.
Ja. Okay. Så annars kunde ju hon, om han var lite äldre och lite mer lite smartare så kunde de ju ha en liten sån hemlig business och träffas då och då.
Okay. Nu låter det som Josefin har egna erfarenheter av just den här typen av problematik.
Nu börjar du liksom fabulera en sån liten veckoslutsaga här. Men
då måste man ha fullt förtroende och det jag menar, den här killen han är liksom bara ute i det blå. Så att därför tror jag...
Varför ler du, Jeanette? Eller Jeanette säger jag. Jussan menar jag. Freudian slip.
Väldigt freudianskt alltihopa.
Alltså frågeställningen här, det är ju Jeanette är ju orolig för att det här ska läcka ut. Vad kan hon göra för att hindra det?
Bästa metoden är att helt enkelt vara iskall, spela som att det inte har hänt. Mm. Om det kommer upp så säger bara, jag förstår inte vad han pratar om. Han är helt snurrig i huvudet. Han vill bara skapa bråk. Det där har icke hänt.
Denial ain't just a river in Egypt.
Man ska inte dra den här unga killen till hela det där. Men det är så mellan syskon. Jag har en syster alltså. Det är så mycket intuition och man är så nära att du kan inte i längden dölja något sånt. Så att hon har gjort nu under fyllan. Alltså då, jag tror någonstans liksom att hon måste på ett eller annat sätt prata med sin syster.
Så det är spännande. En helt ny vändning. Ja, ja. Så Jeanette ska själv prata med syran. Ja, jag låg liksom med din son.
Ja, men det beror det inte bara så där grova sättet. Det behöver komma.
Hur säger man icke grovt? Hur dansar du runt
hon
det där?
Hon behöver komma till systernivån alltså och komma nära en viss lägediskussion som är möjlig alltså att man öppnar sig. Alltså sådana hemligheter blir bara som gift i människan.
Ja, men i så fall vänta tror jag. I så fall vänta lite. Några år.
Intressant vändning. Alltså.
Verkligen.
Från att det är helt fel.
Jag är alltid för att man ska liksom prata ut.
Prata ut med syrran och förekom problemet helt enkelt. Förekom helt enkelt din syrras son.
Ja, för det kommer komma i alla fall något problem där.
Tack så mycket.
Ja.
Du håller inte med, Josefin.
Nej.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Frida. Jag har ett problem med en kollega som inte slutar prata. Hon är som en sugmaskin, skriver hon, som aldrig slutar. Hon pratar på både in- och utandning. Dessutom, vilket gör det omöjligt att få en syrlig värld. Jag försöker undvika henne, men ibland så måste jag kommunicera med henne och då blir man fast i minst 30 minuter när hon pratar om jobb, privatliv och så vidare. Vad ska man göra i såna här situationer? Ska man bara gå? Eller överrösta? Jag vill inte vara elak, vi ska ju ändå fortsätta jobba ihop. Jag måste få människan att sluta, undrar Frida. Jakob, hur hanterar du Jossa?
Sabbade mitt alias. Nej, men man brukar ju säga då lite så här, golare har inga polare. Alltså det kan bli tufft för henne att ta det här in her friend's face. Så jag tycker att hon ska gå och snacka med någon högre upp i hierarkin.
Dumpa ni måste ta tag i det här. Chef.
Ja.
Okej, Jossan, vad säger du?
Ja, alltså min erfarenhet av såna här personer som pratar på det här sättet, det är att de inte är så känsliga faktiskt, för de är så upptagna av sig själv och sitt eget prat. Så att man kan faktiskt bara gå och man ska vara trevlig, men man ska samtidigt lämna. Man får bara vara så här, men vad kul hörru. Ja, men och så börjar man liksom
ska
bara...
man backa och låtsas stå kvar så att det märks efter ett tag.
Precis, man börjar backa och sen vänder man på klacken och så är man glad och
bugande
liksom
backa ut
och geisha.
Nej, men det viktiga är liksom att hålla Fasaden, ja, fasaden ska se ut som att jättekul, men du ska samtidigt röra dig bortåt. Det är faktiskt en viss teknik bakom det här. Men,
hon är
men
för passiv, Ida.
Hur ser det ut rent fysiskt? Det är en person framför dig som pratar, samtidigt avviker du.
Ja.
Simmar ur bild.
Ja, men de är inte känsliga för det. De bara suger tag i nästa person.
Ja, det är sant. Det är det.
Ja, jag är jättesugen på om du ställer upp på Jakobs grej att man ska faktiskt gola för chefen eller säga det direkt. Ställer du upp på det? Ska man...
Absolut, om hon sitter mitt emot dig i en sånt öppet landskap, alltså, då kan man bli sinnessjuk. Alltså. Det behöver ingen tvång tåla. Snack, det pratas hela tiden. Mm. Alltså, alla tycker att TV, reality show, på gatan och överallt. Det, jag lider, alltså, jag är överkänslig som musiker på något sätt. Och det är därför jag föredrar tystnaden. Ja. Därför det är för mycket musak och oljud runt oss. Nu vet jag vad är riktigt irriterande när du åker tåg och någon kan ödelägga hela vagnen att börja prata och skvallra liksom om sitt eget liv eller någon affärsmän. En människa är kapabel att ödelägga allt och de är så okänsliga att de fattar inte att alla hör och blir störda.
Värst är de som pratar i telefon tycker jag, för då får man ju inte ens ett helhetligt samtal. Annars kan det ju vara spännande att höra något skvallrigt, men om man bara hör så här:
men då överhör man ju någonting. Alltså om vi går tillbaka till den här personen som pratar ju till Frida här.
Ja, det gör hon.
Alltså, jag har en teori. De här personerna, de har inget helikopterperspektiv. De kan inte se sig själva utifrån från höra. Och de pratar inte med någon, utan de pratar högt för sig själv.
Fast det råkar stå någon utöver.
Det råkar stå någon framför dem. Så att de vill på något sätt liksom fatta vad de själv säger under tiden.
Jo, men då är vi tillbaka där. Det är det jag säger. Att de inte är så känsliga. För att de är så upptagna av sig själva. Så därför kan du ganska markant.
Någon ska någon säga snällt liksom att det stör väldigt mycket här i rummet.
Mm. Du skulle sagt det rakt i nyllet på henne.
Snällt. Eller bett någon annan säga det.
Okej. Okay. Du skulle säga det chef. Snällt och bett någon annan säga det.
Ja, eller bett alltså en chef till exempel. Som du säger, Jakob, alltså, att gå till en, om det är en arbetssituation.
Ja. Gå till chef och tycker både Arja och Jakob. Medan Josefin har lite mer fysiskt aktion.
Han har pantomim.
Jag tycker det här går till chefen.
Moonwalka ur bild.
Ja, markera tydligt för personen i fråga. Jag tycker inte chefen ska bli inblandad i det här. Alltså.
Frida, du får plocka ur den här gåtepåsen. Ja. Gå till chefen är helt okej. Avvik från rummet funkar också. Och vi har fått in en uppföljning, hörde ni, på ett gammalt dilemma. Fionas dotter träffade en ny kille och blev gravid för 6 år sedan. De är fortfarande ihop, men Fiona har noterat att deras 6-åring liknar exet. Nu har Fionas dotter erkänt att hennes ex-pojkvän antagligen är biologisk pappa till dottern. Hennes nuvarande kille och 6-åringen är båda ovetande. Hasse och Regina Lund satt i panelen den gången då det begav sig och så här sa de då.
Man måste också tänka på om barnet har knutit an till någon ny pappa så måste man gå försiktigt tillväga tycker jag.
Ja,
så att inte barnet liksom rivs upp.
Fast jag tycker att moraliskt är det här större. Jag blir upprörd på riktigt. Jag tycker mormor absolut ska agera. Jag tycker att hon ska polisanmälas.
Så pass.
Det här är ju värsta man kan göra mot en man.
Oj. Fiona är alltså mormor och hon vet att hennes dotter, hon upptäckte att hennes dotter som då är mamma till 6-åringen inte är lik den som hon är ihop med nu.
Däremot lik exet,
ja. Precis. Vad ska hon göra?
Nej, men Fiona, egentligen kanske inte hon har helt och hållet med det här att göra, känner jag. En mormor kanske inte ska lägga sig i. Däremot så känner jag att för den här dottern skull så måste hon ju någon gång kanske reda ut det här. För att, men, ska hennes barn leva med tron att pappa är riktiga pappan, men så finns det en biologisk pappa i bakgrunden som inte vet någonting. En pappa som tror att han är pappa. Alltså, skulle det här uppdagas i framtiden så kan ju det sabba allting.
Vad säger jag?
Jag tror att alltså, i och med dottern är så liten, alltså, då måste man reda ut det helt enkelt. Mm. Liksom, mellan familjen, inga polisanmälningar eller något sånt, utan bara berätta liksom, tänka den här ex-pappan kanske blir väldigt glad att han får en liten dotter plötsligt. En sexårig kanske tänker adaptera sig till den nya situationen.
Jag tycker man ska göra ett, jag tycker att hon ska kontakta sitt ex och göra ett sånt där, ja, ett sånt där test.
DNA-test.
Vad är det för? Är det DNA? Jag vet inte. Toppstest eller vad det kallas. Så att man kollar upp.
Och men om fakta kan man kvarstår då?
Och om
att det är
då,
exets dotter?
Ja, då tycker jag att man absolut ska berätta. För alla inblandade.
Så här skriver Fiona nu. Hej igen, jag skulle precis avslöja för min svärson att han inte var pappa till mitt barnbarn. Men innan jag hann göra det så avled den biologiska pappan till barnet. Panelen sa bland annat att jag skulle berätta för mitt sexåriga barnbarn för att hon har rätt att få veta vem som är pappa. Nu när pappan inte är med i bilden längre så vet jag inte. Vad tycker ni? Ska jag fortfarande berätta? Nu när den biologiska pappan inte bland oss längre. Vad säger Arja?
Ja, alltså varför ska hon nu berätta någonting överhuvudtaget? Vad ska den här lilla flickan tänka nu alltså?
Ja, det blir två fruktansvärda budskap till den här lilla tjejen. Det är deras, den du har trott alltså, pappa är inte din pappa och din riktiga pappa.
Nej, men
han
alltså,
är
det är lite för mycket avslöjandet här nu. Alltså lugna mormor, alltså låta sakerna gå. Alltså. Hon har nu en pappa och mamma.
Mm.
Hon är 6 år gammal, liksom, det räcker.
Jag tycker också att mormor kan rätta sig i ledet lite grann. Det är inte hennes sak att avgöra det här riktigt. Det är faktiskt hennes dotters
sak. Och vår lilla dotter fattar ändå ingenting vad detta liksom.
Vad säger Jakob?
Ja, jag är inne på att är det någon hon ska prata med så är det ju pappan. Alltså, för att kanske kommer han, ju mer den här lilla dottern växer, se likheten med exet.
Du menar
den
pappa som inte är biologisk pappa?
Ja.
Dottern har ingenting att vinna på för reda på sanningen här.
Inte i dagsläget.
Jo, det tror jag i och för sig. Men jag tror dock att den här mormor som har skrivit brevet inte ska lägga sig.
Tack så mycket. Hej Sandelema panelen heter Sara. Jag har en granne som är svårt sjuk och förmodligen inte har så många år kvar. Han har svårt att gå men gillar att dricka. Jag misstänker att han har haft problem med spriten tidigare i livet. Hemtjänsten vägrar att köpa ut alkohol till honom. Jag brukar hjälpa honom med enkla saker som att byta glödlampor och så. Nyligen frågade han om jag kunde köpa ett helrör vodka åt honom. Jag vet inte vad jag ska göra. Det känns fel att köpa alkohol till en svårt sjuk gubbe. Samtidigt så är han ju vuxen. Hur gör jag, undrar Sara. Mm. Ska hon ta ifrån om den lilla glädjeämnet här? Vad säger Jossan?
Jag drar direkt en parallell till min sjuka pappa som dog då i somras. Och ja, han ville ju att jag skulle köpa cigg till honom när han var riktigt risig. Och jag fattar ju att det är ju såklart inte bra att röka cigg. Samtidigt så kände jag ju så, men det är ju hans glädjeämne. Så jag köpte faktiskt lite allt möjligt i mataffären och ett paket cigg. Och han blev så glad.
Mm.
Dåligt att röka, men det kändes ändå bra.
Att det var bra för själen, men inte kroppen.
Jag tror det var det för honom.
Vad säger jag? Säger
men alltså, kanske det är till döden som han dricker. Så det är en väldigt svår sits att gå och köpa i smyg sprit till en alkoholist.
Mm, det här är en kille som är svårt sjuk på hemtjänsten och Sara misstänker att han har ett problem med sprit.
Kanske lite.
Jag tänker,
men Sara kan köpa den här 70 sen tycker jag. Sen, jag menar, en 70 stör man inte av. Men att hon under tiden luskar med om hon har sett någon vän eller någon släkting till den här sjuka herren i hennes port. Hur är läget? Hur ligger landet? Gör jag rätt eller fel?
Jag tycker faktiskt nu att hon ska köpa den och sen så ska hon blanda en liten grogg till grannen då och då så att hon behåller flaskan så att säga.
Så hon sköter serveringen?
Ja, exakt.
Jag skulle nog också skaffa lite så här lagom. Alltså jag har en sån vän i Paris alltså, och han får inte göra någonting, inte röka, inte rödvin, men han tar sitt 2 glas rödvin och röker.
Ändå?
Ändå, därför att det går inte att kämpa mot det. Alltså han gör det i alla fall.
Mm.
Det är väldigt individuellt det här.
Mm.
Och han behöver sina 2 glas vin och någon liten cigg.
Han
liten
går
cigis.
Genom bergen, han ska ha det.
Mm.
Ja, han
och
behöver,
de säger alltså, tar du en cigg, han har diabetes också, tar du en cigarett, du dör. Men nu har han gått upp till ganska många per dag, han har inte dött, hans själ var bra.
Är det inte viktigt att själen mår bra än att man ska leva så länge som möjligt?
Jag tror till och med kroppen mår bra av det. Alltså.
Och kommer man upp i åldern, alltså, hela livet har man njutit av sina egna vanor. Det är ju fruktansvärt om någon socialstyrelse vägrar och säger nej. Det är förnedrande för gamla människor. De får inte dricka vin och ha bra och äta gott och njuta. Det är kriminellt.
Absolut, på ålderdomshemmen ska det finnas möjlighet absolut att dricka ett glas vin eller ta en kall öl till maten.
Livskvalitet.
Men problemet för Sara här som lurar lite är ju att det här är hans sista utväg. Han har kollat med hemtjänsten, han har kollat med släktingarna. Barnen säger nej, 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 nej. Och så går han till grannen. Och så får hon då ta ansvar för det här.
Just det.
Men jag tror att det kommer göra dem båda gott om hon köper lite sprit. Hon kan ju köpa lite olika också. Lite Kahlua och
fylla upp
lite ditt och datt. Och så kan hon bjuda honom på en drink då och då.
Men Sara ska stå för serveringen.
Ja, Sara ska plinga på dörren.
Är de så nära vänner då?
Nej, det är de inte, men de ska bli det. Mm. Det är det som är planen här.
Då är det win, win. Men det är hälsosammare att ta en liten ren vodka, en Kahlua eller något sånt. Så då rekommenderar jag ren vodka.
Det
är läkemedel alltså. Det är finska, purfinna faktiskt. Ren vodka är läkemedel.
Inget trams.
Inget trams.
Och vad heter det? Finska. Vad heter det?
Koskenkorva.
Kan vi säga till Sara så här att om det känns rätt så köp spriten åt honom. Lyssna på dig själv, lyssna inte på hemtjänsten och inga andra.
Lyssna på ditt hjärta.
Lyssna på ditt hjärta och köp ren vodka, men servera tycker Jossa.
Ja, för inte bara langa över hela flaskan, alltså det kan sluta illa.
Nej, 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 nej.
Tack så mycket.
Hej Dilemma, jag heter Karo och jag ringer till er för att jag har ett problem med min grannes barn. För ett par månader sedan så var jag barnvakt åt den här 10-åriga ungen då och alltså riktig kaosunge. Hon är liksom överallt och ingenstans hela tiden. Och när jag skulle laga mat till oss så kände jag så här, nej men nu måste jag få en lugn stund. Så att jag gav henne min surfplatta för att hon skulle ta det lite lugnt. Tänkte inte alls på vad jag hade kollat på tidigare. Och sen efter en liten stund så hör jag att hon kollar på en vuxenfilm, alltså på högsta volym. Så jag får ju panik, springer in dit och liksom börjar muta henne med godis, pengar, allt vad jag kan liksom komma på för att så här förklara det här är våran hemvist. Det är inget vi ska berätta för mamma och pappa. Men hon har liksom börjat utnyttja det här nu och kräver mer och mer för varje vecka. Pengar, läsk, jag köper liksom grejer till henne i appar. Och hennes föräldrar är liksom inte heller så förstående, men samtidigt som jag då behöver de här pengarna för att passa henne. Och nu vet jag inte vad jag ska göra för att liksom få ett slut på det här.
Ja, en framsyn 10-årig affärskvinna i framtiden kanske. Vad säger Jacob Ökvist?
Porr och barn är ingenting som man vill ha rykte som ska liksom springa runt på stan. Men hon måste ju någon gång också stoppa, för jag tror underbara barnet, 10-åriga tjejen, hon kommer inte sluta förrän Karro sätter ner foten.
Nej.
Hon måste liksom säga this is it, nu har du liksom utnyttjat den här situationen tillräckligt.
Vad säger du, Aya Salma?
Ja, alltså, vad gör man alltså? Det är säkert inte enda familjen som sånt händer.
Nej.
Man ska ju stoppa den alltså, det blir bara värre. Hon kommer att utnyttja det så max till max.
Mm.
Det kommer att kumulera och dålig samvete är det värsta människan kan ha. Så det är lika väl att
klara
ut det så snabbt som möjligt.
Du är inne på Jakobs linje att man ska helt enkelt bara sätta ner foten och säga så här var det och så prata med föräldrarna.
Ett misstag.
Jag hade ett misstag som jag hade lite på film här, det har väl alla. Ja. Typ sådär.
Men alla när de passar barn.
Nej, har man eller har man inte.
Och inte göra ett sånt nummer.
Ja, det är ju inte hårddisken för att du passar ungar.
Precis, ja, men hur länge kan man ha tittat det? Kanske 5 minuter eller någonting.
Oj, det är rätt länge.
Okay. Gå och berätta. Berätta.
På en gång.
Så vad händer sen? Gå och berätta.
Ja, men det är
så faktiskt... är det gjort alltså. Det är inget hela världen alltså om man får berätta.
Ja, men det är det enda rätta. Jag kommer att tänka på, jag har varit med om en lite liknande situation faktiskt en gång när min äldsta son var ganska liten och hade en kompis hemma som skulle sova över. Och både jag och min son, vi är ju väldigt förtjusta i läskigt. Lite skräck och sånt tycker vi är kul att titta på. Så vi drog igång någon film där och det var ju inga protester från hans kompis. Jag kommer inte ihåg vad det var, någon fredag den 13. Jag kommer inte. Ja, men någon så här, en klassisk skräckfilm ändå så. Vi hade kul, vi käkade godis.
Hur gamla var barnen?
Nej, men det kändes de var kanske lite äldre, men jag menar de var ju inte 15 om vi säger så.
Okay.
Ja, en bra bit yngre, men jag tyckte allting förflöt väldigt bra, men sen så blev det en situation då när det var så. Då kunde ju inte den här kompisen sova och Jag förstod efter ett tag, han ville ju såklart inte outa det, att han hade blivit skrämd och rädd.
Nej.
Och då kände jag mig jättedum. Men då ringde jag ju och sa det här till föräldrarna och så.
Du sa det på en gång, man ska vara ärlig.
Jag kan betala KBT-behandlingen.
Ja, jag ringde upp och sa att liksom, jag vet inte vad jag tänkte. Och det var ju lite pinsamt, men det löste sig. Men det var klantigt framförallt. Så att, jag vill säga att Karo har varit klantig men ska stå upp för sig, precis som Arja säger.
Precis, det har vi liksom, vad Karo ska göra, det är helt klart.
Hon kan ju lägga ansvaret på dottern också och säga att det, jag vet att du har sett det här. Jag tycker inte du ska berätta för föräldrarna, men du väljer själv. Men jag skulle inte vilja, jag vill inte att du gör det. Och jag vill gärna passa dig igen, jag tycker du är en underbar tjej. Men det är upp till dig. Så lägger hon över bollen hos dottern.
Okay. Fast, men det är svårt att säga att du ska inte säga någonting till föräldrarna. Det är just det som de vill göra då. Mm. Så att du ska inte måla djävulen på väggen, liksom, låt den passera. Det är så mycket bilder överhuvudtaget, även i tv hela tiden. Så att det kan inte vara hela världen just den här podden.
Tänk om det var Karo som var med i filmen, alltså att det var en sån här privat film som hon
med
har spelat in i
sovrum. Med tanke på att hon står ut med utpressen, kan det vara så att det är Karo som är med i filmen?
Ja, precis. Nu börjar jag tänka sådana tankar. Oj, för då... Ja.
Och då kan jag bara säga, Karo, usch.
Sånt gör man inte.
Ja. Är du bara på passa barn, Arja?
Ja, det är jag faktiskt. Mm. Jag blir barn.
Du blir barn själv?
Ja, jag blir barn, men jag är väldigt barnslig.
Ja.
Jag är överhuvudtaget väldigt barnslig, så att jag blir omedelbart på samma nivå.
Det är bra, det.
Och de gillar det på något sätt.
Ja. Ja. Ska du passa barn? Bli barnslig. Känns som att vi har rätt ut det här problemet i Karo.
Något sån här, va?
Ja, och sluta spela in såna här filmer. Karo, ja, så kan du passa barn i fortsättningen. Skaffa dig en hobby. Annars så kan du bara säga som du är till föräldrarna. Ingen big i det här, hör du. Tack så mycket, panelen.
Hej, hej, dilemma. Jag heter Cecilia och jag skulle behöva hjälp med ett dilemma. Min kille vill nu tatuera in min mammas namn på sin kropp. Och han håller på att bygga ett slags familjeträd och tatuera in våra barns namn. Och det tycker jag är jättegulligt och det har inte jag något emot. Men nu vill han nämligen bygga vidare här på min sida. Och det tycker jag är, ja, men det känns lite skumt att han vill tatuera in sin svärmors namn på sin kropp. Sen så får väl han göra vad han vill eftersom det är hans kropp, men jag vet inte riktigt hur jag ska, så jag vet inte riktigt vad jag kan göra.
Ja, lite skumt tycker Cecilia att det är att han vill tatuera sin svärmors namn.
Ja.
Vad säger jag säger med om det?
Alltså, jag skulle aldrig tatuera någonting i min underbara, mjuka, sensuella, fantastiska saunahud. Aldrig.
Nej.
Nej, jag tycker hela tatueringen är helt sjukt.
Vad är det som är sjukt med själva tatueringen?
När man plottrar sig och sen blir man inte av med det.
Nej.
Det är liksom, det är bara det smutsade, alltså tidens...
Tänk om svanktatuerna, tidens ura.
Du gör någonting här och här och sen plötsligt är du full av grejerna. Nej, ja. nej, not my cup of tea.
Det är snyggt när man är ung, men inte så snyggt när man är gammal.
Nej, nej. Men hur snygg är man när man är gammal överhuvudtaget?
Ja, precis. Så det är inte tatueringarnas fel.
Varför ska man smutsa sin hud som man inte blir av med?
Nej.
Jag är för frihet, alltså. Jag är för frihet. Min hud ska vara fri.
Tatuera inte sarga. Stopp. Stopp på den.
Free like a bird. Simma i is och bara bastu och andas luft. Jag tror det är helt ohälsosamt också.
Oj, nu visar Arja sin bastukropp.
Ja.
Det var sladden till hörlurarna. Det var inte att de skulle knäppa upp kavajen. Vad säger Jakob om det här?
Nej, men jag tycker att han är lite charmig, den här herren som då ska ha ett släktträd på kroppen. Mm. Och då ska han inte ta med svärmor bara för att dottern tycker det känns lite awkward.
Hur långt ska det vara? Nisse Hult 1800 som var bödel i Skåne. Alltså, hur långt tillbaka ska det gå?
Ja, men han har väl släktforskat ett tag och så tycker han att det är guld.
Vad börjar han i huden? Som är det vänstra sidan?
Alltså. Ja, men han har börjat med
en dansk alkoholist vid hälen. Där, som var...
Nej, men...
Men det kanske är som ett fint så här, träd.
Någon
ryggen,
generation
typ.
Bakåt. Svärmor, svärfar, mamma, pappa. Och han har ju barnen redan.
Ja.
Så att han är ju tatuerad. Det är inte så att han börjar med Gudrun. Som svärmor då heter.
Tänk du ångrar en vacker dag.
Ja, då får han lasera bort
den. Vilken pest och pin att få den av.
Jag tycker det låter lite osunt.
Nej, jag tycker det här låter kul faktiskt. Kan också säga att jag träffade en kille på en resa som jag var på nyligen. Vi blev polare och hur som helst så hade han ett... ansikte av en man tatuerat på armen och jag frågade såklart vem det var. Och då visade det sig vara hans flickväns pappa.
Okej. Okay. Ja. Frågade du varför han hade?
Ja, det gjorde jag ju såklart då. Ja. Och då började han berätta om hur de två verkligen har hittat varann. Så att,
kan det inte stanna där, känner man? Alltså, att man gillar någon. Men fast måste man tatuera in dem för
evigt?
Var det hans enda tatuering?
Nej, han hade fler. Han hade fler. Men jag menar, det är som att det är inget konstigt att vara tatuerad 2019. Nej. Alla är det.
Varför är alla det?
Jag är inte det.
Nej, absolut inte. Alltså, börjar man tatuera, det spelar ingen roll om det är mamma eller pappa eller mormor. Var och en har sina minnen om man vill börja att
men det kan vara jättefint med tatueringar. Joho, det kan det visst
inte. Jag kan måla någonting, men jag måste bli av med
men
detta.
Men alltså det är en smaksak. Nej, kom igen,
det är livsfarligt.
Och ont gör det.
Vad spelar det? En tatuering, det är inte så stor grej. Ta det lugnt. Vår vän som har skrivit in, hon ska bara ta det som en jättefin härlig komplimang.
Vet om att men jag tycker, inte med dig.
Ja, alltså det är jag inte med. Jag förstår inte vad är manligt, alltså vad är det manligt, alltså är det en man som kommer visa sin manlighet att med full av tatueringar här
och där.
Är det någon macho grej? Jag tänder inte på det, ska jag säga. Okay. No way.
Hon swipar left på det.
Keep away, Hells Angels.
Inte en chans.
Inte varje.
Nej. Men alltså, har vi nu beläget med tanke på att han vill ändå tatuera in sin svärmor. Ja, men var ska han tatuera in svärmor?
På ryggen.
På ryggen?
Hela ryggen.
Ja, men det hela trädet ska ju vara på ryggen. Det ska ju inte stå Gudrun över hela ryggen, utan bara på ett litet ställe.
Då måste han titta på spegeln när han ser den.
Ska de ligga med varandra och hon ska se sin morsas namn hela tiden?
Men vadå, menar på ryggen? Vilken ställning ska de nu?
Jag vet inte vad det var på sexuella preferens.
Det är när man tar över hela bröstet. Gudrun.
Hur ska de ligga då?
Har de spegeltak?
Du är så frikyrklig, Jossan.
Men alltså...
kan man inte klistra sådana grejer och sen...
Ja, men en gnuggis.
Spola bort på kvällarna med duschen.
Spritpenna.
Ja. Varför kan det vara för evigt?
Anders och Arja, ni är så söta just nu. Jag vill bara pussa på er alltså.
Det är bra. Ja.
Vi är gammaldags, förstår
ni. Vi är old school.
Men jag är ändå min riktigt härliga hud i min egen besittning.
Ja, men jag gav dig ju komplimang för din hud, eller hur, igår. Det gjorde jag. För hon har väldigt fin hud.
Hon har väldigt fin hud. Det är en saunahud.
Ja.
Den är underbar.
Ja. Men en liten tatuering på Arja någonstans. Okay.
Aj, ja.
Cecilia, du hör ju själv
vart det här på vägen. Är det inte
björklöv? Min troll.
Men det kan jag klistra på, alltså det kan...
Ja, det kan vara en liten sol.
Nu är du inne på något intressant.
Ja, men titta, hon blir sugen.
Mina fyra årstider.
Hon börjar bli sugen.
Ska du
tatuera in texten på i din
olika,
låt?
Mina olika årstider.
Ja. Jag måste, snöflinga, björklöv, sol.
Höstfärgerna. Ja, det här är farligt. Låt mig tänka.
Vi går fort i hockey.
Äntligen någon som är lika ombytlig som jag när det kommer till åsikter.
Jag ska tatuera så jag kan se rubriken i en text.
Mina fyra årstid. Åtminstone lite björklöv på bröstet här.
Ja, nu, oj, du har redan börjat hitta motiv och grejer.
Jag följer med dig.
Oj.
Jag håller dig i handen när du gör det.
Ja, spännande.
Gud vad kul.
Cecilia, du hör ju att det är rätt många som funderar på det. Som kan bli omvända. Du kan också bli det kanske. Och din mammas namn på din mans kropp. Kan man inte dumt,
på mig Gudrun.
På mig. Gudrun.
Tack så mycket. Vi slutar på topp. Pratade tatueringar så att... nästan
mot nya mål. Precis. Mot tatueringsstudion. Jag och Arja, vi drar mot dit direkt nu faktiskt.
Jag ska tatuera så jag kommer ihåg vad ni hörde det först. Ett litet björklöv.
Ja.
Någonstans på torsion. Tack så jättemycket för att du kom
tusen
hit.
Tusen tack
att
vi kom. Jättekul.
Tack så mycket Jossan.
Tack.
Tack så mycket Jakob Ökvist.
Tack så mycket Anders.
Vill du kontakta oss via telefon eller mejl så går du in på mixmegapol.se och klicka på dilemma för att höra av dig. Vi härifrån säger adio.
Adio. Ciao.